Ja, hej och välkomna till Arsenal Göteborg podcast igen. Jag heter Filip Tolf och med mig nu igen.
Har du Tobias Jannisson?
Ja, välkommen tillbaka.
Tack och bock.
Du, jävlar vad snabbt vi river av introt i den här podden. Det är bara Filip Tolf, så Tobias, nu kör vi.
Det gäller vi snabbt och sen är ju två podcast inom loppet av en vecka typ.
Ja, just det. Det är sant. Vi brukar ändå köra med en så här varannan veckas mellanrum. Eller har vi gjort? Nu får ju du och jag lägga upp lite grann hur vi känner för.
Det blir väl inte specialare nu, va?
Ja, vi måste ju komma in. Vi måste ju visa att vi är bättre än Arsenal på säsongens inledning. Vi måste öppna starkt.
Ja, jag har lite intressant information som jag kan återkomma till lite senare.
En cliffhanger. Men du känns bra tillbaka i podden. Du känner att du gjorde bra ifrån dig förra gången.
Jag gjorde okej ifrån mig. Ja. Jag tror det kan bli bättre.
Du är så ödmjuk, Tobias.
Det måste man ha ibland.
Det kanske behövs i den här podden i och för sig när jag ibland sitter på lite väl höga hästar. Men ja.
Jag har suttit på en annan hög häst också.
Nog om det. vi är tillbaka på Cheers Pub. Vi har en gäst med oss också. Vi sa ju det att vi skulle försöka få tag i en gäst nästa gång vi spelar in.
Ja, det är lite SC-rockare men här tycker jag.
Och det, ja, det är verkligen. Vill du köra presentationen?
Jag tror du gör det bättre än vad jag är. Jag är lite noob fortfarande.
Ja, men absolut. Vi har en mycket god vän till oss båda. Navid Gavami. Ursäkta om jag uttalar efternamnet fel.
Det lät bra.
Men hur uttalas det?
Gavami.
Okej, okay. Ja, nästan rätt då.
Boo. Ja.
Allt bra med dig?
Det är bara fint. Det är roligt att vara här.
Ja, det är kul att du är här. Ni laddade upp med varsin öl här. Jag har ju lite sån duktig, fin, vit månad. Så jag har en cola som dock är slut. Men det ser gott ut. Ni ser ut att trivas.
Ja,
väldigt gott. Väldigt gott.
Du är väldigt stilig också, Navid. Du har ju Arsenal-tröja på dig också.
Ja, men det var så högtidligt moment idag så att jag var tvungen att ta fram fintröjan.
Ja, Tobias, du har ju dock Arsenal-kallingar på dig. Något mer du vill...
Dålig passform, men de sitter väl halvt där de ska, antar jag.
Och det är också bevisat, eller hur, Navid? Tobbe kände att han var tvungen att visa dem, så att vi har vittnesmål på detta.
Att passformen var så där.
Det har vi också, det har vi också sett bevis på.
Hoppas det är brist på kvinnliga lyssnare här, så någon gång har en chans.
Ja, Navid, du mår bra?
Jag mår jättebra.
Redo att prata lite Arsenal i ungefär en timmes tid?
Självklart.
Härligt. Du vet hur podden brukar börja, va?
Precis.
Vad bra, då kör vi. Tobias.
Heter jag.
Du svarade ju på frågorna förra gången. Är du redo att fråga frågorna nu?
Ska jag ställa frågorna rätt av?
Ja, kör.
Ja, men vad trevligt. Som vanligt så har man väl gått igenom namn, men jag säger, vad är ditt namn?
Det behövs ju i och med att jag ändå
sa fel. Navid Gavami.
Bättre uttal än vad Filip hade där. När, hur och varför Arsenal?
Alltså det slutet av 90-talet så kom morsan hem med Fever Pitch, boken om Nick Hornby där, och tänkte så här, du spelar ju fotboll, Navid, så här, men du börjar läsa lite också, men det här handlar om fotboll, så ta och läs den. Så att, då läste jag den. Jag har aldrig helt kollat på fotboll tidigare, alltid spelat.
Och men sen, också är det, du har sett filmen Fever Pitch, va?
Ja.
Boken är ju så mycket bättre än filmen.
Ja, verkligen. Ja, återigen. Det håller jag med om. Men jag bara gillar den här fanatismen som fanns där. Det var så här, att vara helt inne i något, och samtidigt hade ju precis Ljungberg något år tidigare gått till Arsenal och kollat Henri VM, han hade ju precis kommit till Arsenal också precis i slutet av 90-talet. Så jag bara, men det här är nice. Så började jag följa dem lite på nyheterna, sen typ 2004-2005 så fick vi ju Kanal Plus och då började jag titta. Så det började på slutet av 90-talet men tog fart i mitten av 20-talet där, och sen har det gått på framåt.
Fint, fint. Det leder dig till nästa fråga. Kan jag ta den?
Det kan du definitivt göra.
Bästa Arsenal-minne? Nej, förlåt. Nu hoppar jag över en fråga. Vad dålig är. Jag kör favoritspelare nu och då. Det var den jag tänkte fråga, men så såg jag på papperna så blev det helt ställd. Favoritspelare nu och då. Du nämnde ju både Ljungberg och Henri. Är det några som går in på listan?
Då var du ju Henri. Jag fastnade ju redan VM 98. Första riktiga VM:et jag tittade på. Sen kom han till Arsenal. Så han alltid varit älsklingsspelaren. Och nu är det Kost the Boss. Alltså det är
Kost. Mm. Han är grym. Vi ska prata mer om Kosten.
Det ska vi göra.
Ja, det ska vi göra. Kör nästa fråga, Tobbe.
Då kör vi ju såklart bästa Arsenal-minne.
För mig blir det FA-cupvinsten 2015. För 14 kollade jag hemma, så jag missade den här trycket här inne på Cheers. Ja. Men 2015 så var man ju här på Cheers med hela gänget. Det var ett jävla tryck här inne.
Det var också då det smått legendariska kortet som våra lyssnare kommer få se. För det kommer, jag säger det nu, vara omslagsbild i podden. Den är ni två sitter bredvid varandra med varsin halsduk.
Precis.
Om gässorna så att säga.
Precis, och det var ju lite naket den kvällen där också med tröjorna av viftandes här på bänken bakom dig.
Du och Anna Vid satt ju här. Precis. Och Bula var med då också, vifta med tröjorna.
Bula hade också halsduken runt huvudet ett tag, men han svek oss. Det är två halsduksbröder.
Precis.
Båda sitter här idag, så det är skönt att ha han på vänsterflanken.
Men vad roligt att få in FA Cup-vinsten 2015, annars har ju många gäster sagt FA Cup-vinsten 2014, men du säger ändå 15.
Så 15 för hela helhetsupplevelsen när man var på Cheers här också med alla goa gubbar och damer.
Vilken jävla match det var också. Det var i kross med 4-0. Nu var det förvisso mot ett Aston Villa som inte har sådär jättemycket att sätta emot i övrigt, men ändå. 4-0 i en cupfinal är alltid 4-0 i en cupfinal.
Precis. För 2014 var man i chock. Jag mådde ju fysiskt dåligt den matchen.
Ja.
Vem gjorde inte det?
Nej, den matchen, det
har jag låg med Inotonic på golvet och grät nästan vid 2-0.
Var det färdig groggad i en sån här färdig petflaska?
Jag befann mig nästan i dina hemtrakter där i Grythyttan när jag bodde då. Men 2-0, min polare som håller på Chelsea kom ner och började håna mig lite för han tyckte det var väldigt kul.
Var det låg på golvet också i fosterställning med Inotonic-flaskan?
Nej, det var inte Inotonic-flaska utan det var en grogg i ett glas. Så jävla sorglig i jag inte.
Ja, nu får du upp fina bilder i mitt huvud. Men det här handlar inte om dig, Tobbe, utan det här ska handla om Navid.
Det ska du definitivt göra, det ska inte handla om
nästa mig. Fråga. Hur, Navid, skulle du beskriva dig själv som Arsenal-supporter då, med tre ord?
Passionerad, sansad och galen.
Jävlar, vad snabbt är det att ha dem.
Hur går det ihop?
Vill du ha någon förklaring igen då? Hur går det ihop?
Passionerad och galen är att när jag väl är på match så är det mycket skrik och det jag tar med mig förluster och vinster väldigt länge, skulle jag säga.
Vi hade ju en gäst här förra podden, Sandra Dikanda, som sa att 10 minuter behöver jag för att sörja och sen skakar jag med det. Men du är tvärtom.
Nej, alltså jag kan se på mina betyg från plugget här att de går hand i hand med dåliga och bra perioder var snarare om jag orkat plugga eller inte.
Fy fan, vad roligt. Men det är ju också bra att säga till lärarna så här, nej, jag kan inte göra provet. Arsenal torska helgen, det går inte. Det går inte.
Tror du tar man det på blodigaste allvar?
Ja.
Men jag kan inte köpa Sandras resonemang kring 10 minuter. Det är klart det är personligt, men 10 minuter är helt
lite
orimligt.
Kort. Lite kort.
Liverpool-förlusten för mig som var på plats satt i kår väldigt, väldigt länge.
Alltså det är så jävla synd när vi stod i kön till Arsenal Fan TV. Jag och Oskar gjorde intervju då. Och Tobbe stod typ 3 meter bakom. Oj, helvete vad han skrek och svor och var förbannad. Så folk vände sig om och bara, vad är det för jävla idiot? Vem fan är han?
Då stod jag och pekade på nästa kille.
Vad sa du?
Att det var näst killen bakom mig.
Jag vet inte. Han som pekar bakom. Fan. Ja, det var kul. Riva nästa fråga.
Är du medlem i Arsenal Göteborg?
Självklart. Nu tänker jag ju inte göra samma misstag att säga med nummer här så att folk handlar för den i baren.
Bra! Bra.
Vad hade du för nummer, Tobias?
Jag hade nummer 12, tror jag.
Nej, nummer 12 hade du inte. Eller?
Vad har du inne för nummer?
Shit, jag har... Jag vet att Mattias Gillebrink har... Ska vi sitta här och droppa folks nummer?
Men de i baren har ju koll på mitt nummer. Så hade jag sagt något annat så hade de ju tvekat ändå.
Ja, det är sant. Det är sant. Vad är det bästa med Arsenal i Göteborg då, Navid?
Gemenskapen. Alltså den familjära stämningen när man kommer hit. Även om jag varit lite dålig här under våren. Och även när man inte varit här på 4 månader och kommer tillbaka så är det som man har varit här hela våren ändå.
Det är som att springa in i en öppen famn.
Precis.
Är det så?
Nu har jag värme och kärlek. Ja, men det är så. Värme och kärlek. Familj.
Underbart. Fan, då är vi igång. Då ska vi prata Watford.
Det ska vi göra.
Efter vår underbara jingle som vi gillar så mycket. Sen kommer den en gång till.
Do what they do.
Så, tack. Vi ska prata Watford nu som sagt, men nu när det slog mig att vår fina ingel kom igång så måste jag ju tacka vår klippare också. Peter Karlsson, medlem av Arsenal Göteborg. Det blev så när Sebbe slutade att vi fick ersätta han med två. Det är Tobias som sitter med mick och så Peter Karlsson då som sitter bakom datorn och ska klippa ihop det här på bästa möjliga sätt.
En bättre bossman helt enkelt.
En bättre bossman. Vi sålde Sebbe och fick plocka in två nya.
Vad fick vi för Sebbe egentligen?
Vad vi fick? Ett handslag och en hoff.
Ja, det köper jag.
Ja, alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Watford, vår senaste match.
Jag har faktiskt lite information innan just på Watford.
Ja,
innan den matchen som var så hade vi spelat 21 matcher mot Watford. Vi hade vunnit 10, förlorat 10 och spelat lika en. Vi hade gjort 37 mål och Watford gjort 34. Det låter jävligt konstigt, men de kanske har varit bra back in i days, antar jag.
Eller är inte Watford ett gammalt klassiskt lag ändå, eller?
Är de det?
Alltså, nej, det vet jag inte. Är de det? Jag frågar er.
Jag kan ju bara reflektera över nutid.
Är det Watford som Elton John äger? Det är det, va?
Han hade det väl det.
Men har ni tänkt på det också med det så här Football Manager? Att det är alltid Watford som är reklam typ på Football Manager och på Watfords arena så var det massa Football Manager reklam på reklamskyltarna.
Just det, de är ju sponsrade av dem.
Det är så, va? Fy fan vad gött att vara sponsrad av Football Manager.
För Watford var väl, ägdes väl av hon Delia Smith, den här matlagningsgurun och Elton John och hennes man. Men de sålde väl den här, det är väl Watford, Udinese och Granada.
Det är en spansk familj som äger det där.
En spansk kille nu?
Ja, jag för mig att det är det.
Någon får slå jävligt djupt vatten
någon
här
får slå med fingrarna, men det är, liksom, det är ju en familj som äger tre lag.
Ja.
Och det har ju varit snack om att, det här, om att alla skulle gå ut i Europa så skulle det bli lite jävligt för att en och samma familj eller aktör äger eller äger flera klubbar som skulle kunna spela mot varandra.
Jag tror dock att det är så framtiden kommer se ut i och med att mer och mer klubbar blir familjeägda och ägda av privatpersoner och sådär. Men skit i det! Utan Watford.
Okej, det var ju tiebreaker nu då. Så att Arsenal 11 vinster, Watford 10 och en lika match. Så att the Gunners.
Ja, verkligen. Vi gör det bättre. Navid pratade om Koss som favoritspelare. Han gjorde sin 250 framträdande för Arsenal. What do you make of his performance?
Det var skönt att vara tillbaka. Det märkte man redan i Leicester-matchen och även här att det ändå så här inbringade lugn i försvaret. Och fan, man älskar honom.
Han är inte bara lugn utan så pure skicklighet. Han är så obotligt jävla bra.
Ja, men det är lite det här, han vet när han ska pressa upp, han vet när han ska stanna bak och det gör ganska stor skillnad. Det blir sällan luckor bakom honom och det ger ju väldigt mycket
till försvaret. Och de få gånger det blir luckor så är han ju så jävla snabb tillbaka så man märker ju knappt att det har blivit en lucka. Nej, underbart, underbart. Vi pratade också om en urladdning i förra podden, kommer du ihåg det, Tobbe? Att vi ville se en jävla urladdning för att vinna med 4-5-0.
Ja, jag pratade även om ful match med 1-0 så att jag vet inte, jag är ju bara nöjd. 3 poäng, det var det vi sa, det är den enda som räknas just nu.
Vi fick ju se en jävla urladdning i första dock. Alltså 3-0, jag trodde ju att matchen skulle sluta så här 5-0 i andra sen.
Jag vill ändå bara, innan vi släpper in någon annan här, så vill jag ändå säga det att Liverpool slog oss med 4-3, det sög. Nu har vi samma poäng som Liverpool, för de har fått däng av Burnley och spelat lika mot Tottenham. Så att, ja, på ett sätt är vi löften, men på ett sätt är vi inte det. Sen kanske vi inte ska jämföra oss själva med Liverpool, men nej, de slog oss. Och de fick dänga Burnley. Allt kan hända.
Ja, det är sant. Det är sant. Nu tänkte jag på en sak. Jo, jag tänkte på andra halvlek då. När jag trodde vi skulle vinna med 5-0. Hur ser ni på andra halvlek? För vissa så här, varför släpper vi in Watford i matchen för? Det är väl fan bara att köra. Eller var det så här att, ja okej, vi har gjort klanta bort ledningar förut. Så nu kanske vi tänkte så här, men vi backar tillbaka. Vi backar tillbaka, vi säkrar oss på defensiv planhalva och det är klart de får spelet. Eller vad säger du, Navid? Hur tänkte du andra halvlek?
Alltså jag var lite orolig ett tag för att vi backade hem lite väl mycket. Sen är jag inte emot själva konceptet backa hem. För det, vi hade ju 3-0 från första halvlek. Men jag tror att vi hade behövt ändå göra en forcering första kvarten, kanske 20 minuter och stänga matchen helt. Men nu släppte vi in Watford lite väl mycket i andra halvlek så de fick ju för mycket självförtroende. Så det blir en liten balansgång när man backar hem att inte ge motståndarna för mycket självförtroende när de får lägena.
Bra sagt, för jag själv varit lite tveksam på det, hur man ska se på det. Bara att vi backar hem och lät dem komma in. Men det, egentligen skulle vi ju gått fram första kvart 20 och liksom så här, inte gett, för nu fick de ju självförtroende från början. För andra halvlek hade vi ju, seriöst, hur mycket hade vi då? Andra halvlek, vi hade ju knappt någonting, eller?
Det var väl inte mycket lägen som var där. Det var inte så mycket spänning mot Watfords mål skulle jag säga.
Nej.
Behöver vi ha det?
Nej, alltså jag säger det igen. Jag är lite tveksam om jag ska se på det. Vi behöver ju verkligen inte det med att vi leder med 3-0. Men å andra sidan ska vi ju på något sätt så här, inte krypa upp i Tjecks knä bara för att vi leder med 3-0. Utan jag, det är som Navid säger, att det var en fin balansgång. Nu vann vi ju med 3-1 och jag klagade inte på något sätt. Men det, så här, det var så stor skillnad mellan första och andra halvlek.
Jag ser det som så här att jag tycker det är fint att man spelar mer defensivt, men att backa hem tycker jag är fel. Man kan vara mer återhållsam, man behöver inte pusha lika hårt i kontingar och dylikt, utan man kan släppa av på tempo lite, kontrollera bollen mer och få tiden att gå, inte maska men rulla boll lite mer. Det kändes inte som att de gjorde det, utan att mer som ni säger att Watford tar över. Vi ska inte behöva släppa en halvlek till Watford. De kommer aldrig göra 3 mål på oss.
Kommer
om vi
se mer av det här den här säsongen? Att vi tar en stabil ledning och sen kryper tillbaka? För det har vi inte sett tidigare. Då har det varit så här, ja vi leder, anfall bästa försvar, kör framåt. Och så har vi fått skit för det sen. Kommer vi se mer av det här tillbakahållna spelet?
Lite, men jag tror att det kommer mer bli typ som när vi har mött City och lite andra storlag under senaste åren. Att vi ändå blir mer återhållsamma. Men jag tror inte att det är fortsatt bra taktik att backa hem så mycket som vi gjorde. Jag håller med Tobias där. Jag tror vi kommer mer se att leder vi 3-0. Jag tror syftet inte var att backa hem så mycket som vi gjorde. Jag tror det var mer att vi skulle vara lugna och passa runt med att bara inte
sen fick
funka.
De in den och vi blev lite skitnördiga så att säga, eller?
Precis.
Tänkte på det där Alexis på topp hela tiden. Typ sista 20 andra halvlek hela tiden så här. Gjorde den här, lugna ner er, lugna ner er, lugna ner er. Vi har 2-0 ledning för att det blev för skitnödigt. Så tänkte ni på det någonting?
Nej, det tänkte jag
hela tiden så här, lugn, calm down, calm down.
Jo, men han är ju en rutinerad kille. Han har vunnit både i spanska lägen. Nesen var ju bra, men han har inte vunnit något där. Men han vet vad han snackar om liksom. Han, ja, det är ingen här, färsking.
Lugna ner er, vi har fortfarande 2-0 ledning.
Men det blir ju lite skitnödigt då. Alltså när vi kanske slår en långboll direkt och tappar den, då blir det ju kontraproduktivt. För då kommer de ju tillbaka igen. Så att det är liksom, spela bort första presskillen. Ja. Och sen spela upp bollen i lugn och ro. Ja, men, då har vi 1-2 minuter som har gått redan där.
Och då kan gubbar i vårt lag komma till rätt position. Och på tal om att passa, alltså så här, få upp bollen till gubbarna på mittfältet. För där har vi Xhaka Cazorla som har alltså etablerat, jag krämar på och säger det, typ 2 av ligans bästa passningsfötter. Vad på tal om det, vad tycker du om deras insats? Var första gången de spelade ihop?
Jag tyckte det var riktigt bra. Speciellt första halvlek, riktigt imponerande av Xhaka. Han hade väl 5 eller 6 riktigt bra svepbollar. Och hade lite den här spinnen i nätet-känslan när han inte la dem. Att han passade runt till de lediga. De här vanliga bredsidspassarna och kombinerat med långbollarna som satt perfekt, tyckte jag.
Ja, jag håller med dig. Och sen det vi pratade om mot Liverpool-matchen som har saknat. Att han kom ner och hämtade bollen i backlinjen. Så inte backlinjen behövde slå upp en pastej. Utan han kom ner, hämtade bollen, tog upp den och så fördelade spelet vidare.
Det ni säger är egentligen att han är en blandning mellan Per Mertesacker och Mesut Özil.
Åh helvete, är det det han är, Xhaka?
men har ni någonsin...
Nej,
knappt sett Per Mertesacker slå en felpassning för att han alltid slår på öppen gubbe. Som ni säger att Xhaka gör. Och sen är det Mesut Özil att han kan blanda och ge med de här snygga krossarna och instick då till våra offensiva killar.
Det är fan en briljant förklaring. En blandning mellan Per Mertesacker och Mesut Özil. Men hur vill ni se våra sittande mittfältare spela? Alltså jag ska vara ärlig och säga, jag hade den här diskussionen med Oskar Axelsson häromdagen. Det går inte en podd utan att Oskars namn kommer upp. Och då sa han så här, han var inte lika imponerad som vi tre då är. Men hur vill ni se inne mittet? Vi har ju många gubbar där, vi har Coquelin, Elneny, Ramsey, inte glömma.
Skadad.
Jo, men han är tillbaka sen. Man vet ju att Wenger älskar ju Ramsey. Hur vill ni ställa upp mittfältet?
Jag vill se Xhaka Cazorla. Just för att Xhaka har ju det defensiva. Han är ju rå i defensiven. Han är ju där och köttar. Men har även den här passningsskickligheten som saknas hos Coquelin skulle jag säga. Och sen att Cazorla har du en magisk tvåfotspelare som både har det att han kan ta emot bollen med ryggen mot motståndarens mål och vända bort en kille och lägga passen. Så det blir en optimal mix tycker jag mellan de två. Sen kan man alltid slänga in Elneny eller Coquelin om man vill ändra om spelstil i andra halvlek, stänga matchen eller så. Men
nu är ju Ramsey skadad som du sa Tobbe. Hur tror du Wenger vill ställa upp sen när han har alla gubbar hela? Kommer det fortsätta vara Xhaka Gasol eller kommer...
Jag tror att det blir väldigt svårt att peta Xhaka om han får nu några matcher under bältet, så tror jag att han kommer visa varför vi har värvat han för de pengarna som han gått för. Han är en given startspelare för mig om han är frisk. Mest lyckade passningar av alla spelare i hela Bundesliga förra året. Man kan se det som att man bara slår Mertesacker och Xhaka hela tiden liksom och får statistik, men så tror jag inte det funkar.
Nej, det tror jag. Man ser ju på hans spelstil och så med EM också. Han vill ju hitta de här avgörande svepbollarna.
Svårt att peta Gasol och Xhaka, men jag förstår vissa orosmoment i det där, för att nu spelar vi mot Watford. Vi spelar inte mot Chelsea eller City eller något av de andra som vi ska tävla mot. Så att jag väntar med att säga, ge ett slutgiltigt svar tills vi har sett någon form av prestation mot ett topplag. Men jag tror definitivt Xhaka ska spela varje match.
Jag håller med Tobias där. Jag tycker Xhaka är ganska given, men på grund av de egenskaper han besitter. Sen är frågan mer vem som ska sitta bredvid honom.
Vad tror ni då? Jag tror ju och hoppas själv på Gasol, för man såg ju förra säsongen att när Gasol var skadad att vårt spel var aldrig sig likt. Man kunde spela vilken spelare där som helst, men det blev aldrig Gasol-klass.
Vi kommer inte bli lika svaga i år utan Gasol. Om Gasol blir skadad, vi blir inte lika svaga i år utan han som var förra året, för då var det extremt påtagligt. Jag tror att Xhaka kan rädda upp en del där, för han är ju en tvåvägsspelare. Han kan spela box till box, som så fint heter. Så att du kan sticka in någon annan kille där och att det funkar, men jag vet inte, Coquelin, Xhaka tror jag inte riktigt funkar. Det tror jag faktiskt inte.
Eller nej, Xhaka. Ramsey, Xhaka.
Ramsey kan funka, men det blir två box-to-box-spelare på ett sätt. Men jag tänker, jag gillar ju kombinationen Xhaka, Gasol och sen Özil som är tre väldigt passningsskickliga spelare. Fast lite på olika sätt, och det blir en sån härlig kombination. Nu var det som sagt mot Watford, men att jag vill se det mot ett större och starkare lag. Funkar det bra där också?
Du nämnde Xhaka, Gasol och Özil som gjorde en bra match. Längre fram där uppe på topp hade vi Alexis återigen mot Watford. Som enligt mig gjorde en helt jävla magisk match efter att jag har spytt galla på att han har spelat på topp och sett för lost ut och allt för det.
Alltså mot Watford var han ju riktigt bra på topp, men jag längtade ändå tills Giroud började starta där ändå. Jag tror när vi väl möter jobbigare motstånd.
Tobbe ville säga något.
Jag vet inte om jag ska ta din... Och här är min skapare. Jag vet inte om jag ska ta det nu eller om jag ska ta det lite senare.
Kör.
Men det känns som att jag kan ta det nu. För att jag har letat upp lite statistik här på de tre första matcherna de senaste fyra säsongerna. Och för att tyda ett mönster här. Så 2013-2014 gjorde Giro mål i alla våra tre första matcher. 2014-2015 gjorde han mål i två av tre av de första matcherna. 2015-2016, alltså förra säsongen, gjorde han ett av två mål de tre första säsongerna. I år är han inte med. I år är han inte med i inledningen. Jag kan säga, jag som sagt, snabb statistik. 2013-2014, 6 av 9 poäng på de tre inledande. 2014-15, 5 poäng av de tre inledande. Förra säsongen hade vi 4 poäng av 9 på de tre inledande. I år har vi 4 av 9 poäng på de tre inledande. Men det jag kan utläsa de här är att Giroud har varit med och gjort mål på i stort sett alla. Han har gjort mål på... Vad blir det nu? Han har gjort mål på 6 av 9 matcher på de tre förra säsongerna, på de inledande matcherna. Så att säga, han inte är viktig, det tycker jag är lite konstigt. Han gjorde mål mot Villa hemma när vi förlorade, men det är liksom så här, han gjorde mål mot Tottenham 2013-2014 när vi var med 1-0. Extremt viktigt mål mot ett toppenlag. Han har satt 2-2 i 90:e minuten mot Everton när vi kvitterade på slutet, när vi gjorde 2 mål på 7 minuter. Jag tror att hans frånvaro märks mer än vad folk tror.
Men ska vi in i Giroud på topp då? Nu är han ju bevisligen tillbaka.
Ja.
Trots att, och lyssna på den här övergången, trots att vi har köpt en ny gubbe på topp, Lucas Perez.
Ja, det tycker jag. För från vad jag har läst om Lucas Perez så känns han som en som också funkar bra ihop med en annan anfallare bredvid sig. Och det tycker jag Giroud också har visat, att han funkar bra själv, men han funkar också väldigt bra. Jag tänker med Lucas Perez på en kant och Sanchez på den andra. Men Giroud som kan falla ner, skarva både till höger och till vänster och ha två väldigt slitvärjar som bara löper in i straffområdet. Tror det kan bli riktigt fint.
Så du tänker Perez som en ytter mer? Jag måste erkänna att jag har ju väldigt dålig koll på honom. Jag har YouTubeat honom lite grann. Av alla, allt som dykt upp på Twitter och så vidare. Men igår hände det. Perez och Mustafi blev finally klara. Men du säger Perez på en kant då. För att få speed och slitvarv. För på högerkanten hade vi Walcott senast. Jag tyckte han gjorde en jävligt bra match. Tyckte jag ju faktiskt. Men han har inte sett bra ut annars.
Nej, jag tyckte Walcott var bra mot Watford. Jag tyckte han fick väl två riktigt bra så här långbollar från Xhaka också. Där man ändå får utnyttja det som är starkt med Walcott. Hastigheten, att det kommer en sån svepboll och han bara kutar. Sen hade han väl, gjorde väl Gomez den här enhandsräddningen på.
Ja, just det. Den var ju sjuk.
Den skulle ju gått in på något vis.
Ja, det skulle den verkligen gjort. Men hur var er då igår när Perez och Mustafa blev klara? Vi byter helt ämne, vi pratar om det tycker jag. Det var skitkul.
Vi kan avsluta Watford-matchen, det är väl inte mycket mer än så. Nej. De flesta har ju sett den, alltså 3-1. Tre poäng rätt i kistan liksom.
Det var det som skulle hända också.
Det var det vi pratade om förra vändan.
Och
det
tre
var,
poäng, whatever.
Ja, jag vill ändå ta tillbaka. Men jag satt ju och spidde galla över vårt transferfönster senast. Ja. Och när vi inte riktigt visste vad som hände.
Kommer du ihåg vad vi sa så här? Så slutade det med att man köper någon jävla Johnny Evans.
nu är det jag som ser ut som en idiot här. Det vart ju inte Johnny Evans som tur var, utan det vart Mustafi. Då ser man ju vad media kan lura en, att det är helt kört och sen så helt plötsligt så har han kritat på.
Ja, för jag var ju också inne i det här.
Mustafi snackar man bra såklart.
Ja, mycket snack om Mustafi och sen så hörde man inget mer och man läser så här, blir inget. Och så gick man ju på det, för det är ju det man ser, så man får ju på något sätt köpa det.
Ja, jag har ju alltid varit det där att det är inget är klart för sen de står där med tröjan, men jag trodde det var helt kört, helt ärligt.
Perez kommer få tröja nummer 9. Jag som är lite såhär merch-nördig tycker att det är kul. Men på tal om tröja nummer 9. När var senast vi hade en lyckad nummer 9 i Arsenal?
Oj, jag tror Navid är bättre lämpad att berätta.
Gärna går högvarv nu, men jag kommer inte på något.
Nej, men för mig är det så här lite cursed nummer. Att vi hade ju Podolski. Visst, han var ju okej, men han var ju inte så här. Han var ju köpt. Han hade tänkt att bli bättre än vad han var.
Han gjorde två mål mot Fulham borta 2013-2014, varav ett var en snygg frispark när vi var med 3-1.
Jo, han var ju, men det var inte så här, köpte honom som ersättare till Van Persie. Det blev ju aldrig den kvaliteten riktigt på honom.
Älskvärd människa räckte inte riktigt till hos oss.
Och sen innan det, jag försöker tänka så det knakar jag också. Vi hade ju Eduardo. Han älskade jag i och för sig. Men han bröt ju samtidigt också benet.
Ja, Eduardo. Det var ju en fin, alltså han kom ju igång där och man bara, nu är han igång. Det var ju liksom så tråkigt, för hans ben bröts ju precis när
han var som bäst. Han var som bäst. Nu jävla tar han över världen. Typ.
Precis, nu har han tagit över, nu levererar han. Det var ju den här volley mot Burnley som
alltså, så.
Det var ju så här, det kändes så, det var ju mycket som var gött.
Där på något sätt var jag ersättaren till Henry. Alltså jag älskade det där då. Och hade han bara fortsatt bli bättre hade han varit typ topp 5 i världen. Han var så jävla bra. Men han bröt i benet, återigen.
Kroaten.
Ja, the curse number 9. Innan det var det, för att tänka. Davor Šuker hade tröja nummer 9. Skyttekung i VM från Real Madrid, där han är bra. Kommer till Arsenal, blir en flopp.
Men alltså, det är väl en magisk tröja som många andra. Nummer 9 är ju liksom ett prestigefyllt nummer i många klubbar. Men det känns som att det har aldrig varit en grej.
Nicolas Anelica hade ju. Då han var ju bra. Han fick ju gå till Real Madrid sen. Det här är bara något jag hittar på. Det kommer säkert gå jättebra för Lucas Perez, som också väljer att ha Lucas på sin tröja bak på ryggen.
Ja, jag har stora förhoppningar på honom. Från vad det jag har läst.
Ja.
I alla fall.
Nej, men jag tror det kan bli bra, som sagt.
Jag vill ändå höra vad du baserar stora förhoppningar på. Jag tror inte han kommer få starta överhuvudtaget. Inte med Giro i truppen.
Alltså jag tänker att han har ju spelat mycket på kant tidigare. Det var inte förrän han kom till Deportivo där de började sätta han på topp. Så han har ju spelat mycket som en högerytter med en vänsterfot som kan bryta in. Sen är han väl lite från Vad jag har läst, som sagt. Jag har inte sett honom så mycket, men från jag läst så
har ingen som har sett honom. Alla bara, hur fan
men ingen hade väl hoppats på, vem är han?
Alltså, jag hade ju hoppats på ett mycket större namn än det.
Man
så.
Hade ju haft det, såklart hoppats på ett större
Filip
namn.
Filip hade ju våta drömmen om Iguain, och så sitter han med Lucas Perez i knära till plötsligt.
Men återigen, jag är, hellre köper jag Perez än ingen alls då i sådana läget. Det läget. För vi måste ju liksom fylla på vår trupp, speciellt nu när vi lånar.
Då ställer jag frågan till er två. Har vi köpt den som en striker eller köpt den som en ytter?
Båda tror jag.
Båda?
Ja,
det tror jag med. Att han
köpte vi Alexis Sanchez som en ytter eller köpte vi han som en striker?
Ytter.
Ytter. Ja. Vad spelar han nu?
Ja, nu spelar han ju striker, men det är för att Giroud inte, inte med.
Och Albeck är skadad.
Där har vi en Wenger-fråga. Bara en liten passning på svenska till det han.
Nej, men nu kommer jag av mig. Nej, men just på högerkanten så kan jag mycket väl tänka mig att se någon. För där har vi inte haft någon på säkert 1-2 år som har liksom kunnat konkurrera med Alexis på som har spelat vänster. Visst, vi har spelat med Campbell, Walcott, Chamberlain, men det känns som att det inte är någon som har kommit upp i Alexis-klass som är på andra kanten. Ramsey har vi spelat med där också.
Precis, jag tänker ju själv lite, om man kollar typ på Barsas trio där framme, är det ju ändå tre anfallstyper mer. Sen inte för att jämföra Giroud och Perez med Suarez och Neymar. Men att det blir ju, spelar man de tre så blir det ju mer tre mer anfallstyper än yttertyper.
Det blir mer en 4-3-3 uppställning. Om man
precis,
ska,
ja. med mer anfallstyper som kanske, min förhoppning är att få mer tre målfarliga typer där framme som kan kombinera med Giroud mer som en target. Men vi får se.
Nej, men jag tror det, och jag stämmer in mig på ditt inlägg. Jag ser också väldigt mycket framåt här. Och så en Özil då som en tia bakom. Då blir uppställningen så här. 4-2-1-3.
Precis.
Men
jag kan aldrig köpa en 4-3-3 alternativt en 4-5-1 blir det då. Beroende på hur man ser det.
Ja, det är ju självklart beroende på hur man ser det. Men med så offensiva som Barca kör. De kör ju tre anfallare. Och sen en Iniesta som leker lite grann bakom dem.
Ja, han är väl inne på sitt sista år. Men nu, ingen Barca. Snälla, inte Barca. Ingen med Barca.
Nej, okej. Okay, vi har men,
ju det. Okay,
who the fuck is Messi?
Ja, blond jävel. Han är en poor man's Ramsey.
Han är poor man's Ramsey.
Men nu, i alla fall, alltså jag ska väl inte säga något så mer att göra uttalanden. För jag sa att Mustafi-dealen var körd. Och det var det ju inte. Så jag säger inte att... ska jag säga att Lucas Perez blir en flopp och så flippar han?
Du behöver inte säga någon... Ja, gör det. Kör en
Lucas Perez gör 5 matcher från start. Och ett mål på en dålig rövskarv.
Och så jäkla gött med anti-jinx till, måste bara säga det, Sebbe så förhoppningsvis kommer lyssna på det här. Tack för att du anti-jinxade Alexis inför förra matchen. Så nu är jag på Facebook, när Sebbe skrev så här, fy fan vad sketigt att se Alexis på topp igen. Skrev han innan matchen. Och så går han ju 1 mål och 2 assist.
På tal om Alexis, det är målet, jag kollade på matchen efterhand, jag jobbade ju, men det var ju jätte, den kändes jätteinne, varför väntar domaren med att blåsa mål?
Jag tror han väntar bara telefonen.
Telefonen skulle ringa.
Klockan vibrerar.
Han bara, Mark Lettenberg, är det banalina? Ni har en situation här.
Hallå. Ja, den är superinne. Och straffen, den var ju solklar straff.
I efterhand definitivt. Men när jag ser på matchsändningen så jag vet inte, vi har satt...
Nej, men ingen blåst. Jag stod ju hela tiden och bara skrek. Straff, vad fan, det är ju straff. Men det var ingen tänkte på det, så blev det ju det sen.
Nej, för jag fattade ingenting. När de blåste, jag plötsligt ser kommentator. Ja, men det verkar bli straff. Ja, men vad blev det straff?
Ja, det var solklar.
Var det Glenn Strömberg eller?
Nej, då hade det lätt så här. Hopp. ska vi prata transfer andra hållet, så har vi ju lånat ut Chambers nu till Middlesbrough också.
Helt rätt för hans karriär, känner jag. Jag känner inget annat än jag hoppas att han blir bättre där.
Jag tycker också att det är helt rätt för Arsenals karriär nu när vi har Mustafi. Och jag ser helt klart så här, och vi pratar om rankning på inne mitt förut. Om man ska ranka mittbackar, då rankar ju Koscielny, Mustafi, Holding som tredje val. Och det hoppas jag att han får bli också.
Friss Gabriel har jag väldigt,
nej,
väldigt...
Gabriel.
Men du vet ju hur Wengers hjärna funkar. Det är inte som gemene man.
Nej, alltså, även med Friss Gabriel så håller jag med dig. Då ser jag så. En Holding. Ja. Sen om Mertesacker, men han kommer ju inte spela den här säsongen, känns det som. Men jag rankar fortfarande Mertesacker väldigt högt.
Ja, men Mertesacker fjärde val då?
Ja, det kan jag hålla med. Det kan
men,
hålla med.
Men Holding 3, jag köper definitivt det. Jag gillar ju Holding liksom, men det är ingen som vet hur Wenger fungerar egentligen.
För, bortsett från första matchen när det ändå var Chambers Holding, så har de två senaste matcherna Holding varit bra, riktigt bra i försvaret.
Men Chambers gjorde ju mål. Ska inte han få spela då?
Nej, det är inte så. Är du P11 så kanske det funkar så.
P12.
Men Chambers, problemet med Chambers var att han, även mot Liverpool, han trycker upp, han är lite för aggressiv, men ska man vara aggressiv så måste man vara säker. Ja. Man tar bollen. Gör man inte det så blir det alltid så här stora gapp bakom honom. Så jag tror Middlesbrough förhoppningsvis får han spela ganska mycket. Får vi se vad som händer.
Matchtempo. Ja. Vi har också sålt Gnabry till Werder Bremen.
Tråkigt.
Mycket tråkigt. Fast bitter å andra sidan nu så har vi ju Iwobi på en kant och nu Lucas Perez. Jag vet inte, fanns det plats för han?
Jag tror att han ändå fått tillfällen att spela. Men ja, han kände som att han klagade sig bort.
Ja, det är han bättre än Iwobi?
Nej, det är han
skulle
inte.
Han vara det. Iwobi tog väl ändå på något sätt halvstartplats under slutet av säsongen.
Ja.
Alltså Iwobi tycker jag är den som har imponerat på mig mest av ungdomarna på väldigt, väldigt länge. Det är väldigt mycket, han är väldigt intelligent, han springer, det är bra passning, han riktigt vass. Så han har ju inte petat honom.
Nej, och så hade han petat han Reina Adelaide då, som går som det bara hörs positivt om från ungdomsledaren.
Ja, det är väldigt svårt att plocka upp killar om de inte är något extra, så det är väldigt, väldigt svårt att få dem att få plats i en trupp. Men, för att vi ska ändå vara med och utmana om ligan år på år på år. Alltså, har man råd att ta in en sån kille då?
Som Reina Adelaide?
Ja.
Jag tänker att han kommer få sina minuter typ ligakuppen, typ kanske enkelt motstånd i FA-kuppens första omgångar till exempel.
Räcker det verkligen?
För honom?
Ja.
Ja, det kommer ju bli så den här säsongen. Sen om det räcker, det vet jag inte.
Jag tänker mig väl att han spelar ligacupen och åker vi ut så lånar de ut honom i januari eventuellt.
Ja, det är så kan ju
för det har ju Wenger gjort innan.
Ja, det är sant.
Att efter ligacupen så har de ungdomarna, om vi åker ut så brukar han väl
lösa speltid åt dem på annan sätt. På tal om att lösa speltid så fan en liten bomb idag är att Wilshere kommer gå på lån vad det lutar åt. Jag har ju ingen telefon och kan scrolla ner på Twitters absolut senaste, men
det jag brukar ju kolla på The Sun, för där står ju mycket sant.
Det, jaså. Men det ryktas ju, Roma var ju mycket om i förmiddags, men nu är det Bournemouth som verkar vara det senaste.
Men Roma, det har nog varit en bra match fram, tror jag.
Med Chesney också.
Inte kan bara Chesney, utan en ganska jävla hård liga i toppen.
Ja, det alltså är sant.
Det är mycket filmningar och sånt där har det ju varit, men det smäller ganska hårt i tuffa matcher.
Jag ser ju hellre Wilshere i toppen i Italien än botten i England.
Han har nog florerat i ett Rom-derby mot Lazio, det tror jag fan.
Och det kommer vara så jävla typiskt också, om vi nu lånar ut honom till Bournemouth, så kommer han bli typ höstens spelare. Det får honom inte en sekund.
Kommer han tillbaka och gör det här så står jag och applåderar han lik förbannat.
Du menar om man kommer tillbaka i...
Nej, men alltså, säg att han skulle komma tillbaka och göra sitt livsmatch, göra två mål mot oss och vi förlorar. Då skulle de fan applådera han ändå.
När det är utlåning så är jag ju högst tveksam till att han får spela mot oss. Då skriver de väl...
Okej, du skriver ett kontrakt mot han. Okej, men då gör han fyra mål mot Tottenham ändå.
Ja, då jävlar ska jag applådera mot honom.
Precis, du är ju vinsten av att hyra ut honom. Låna ut honom till ett PL-lag så kan han sänka...
Han kan ju sparka ner två stycken och skada dem fan, i matchen mot Tottenham.
Vi kan sätta ut några sådana spioner i varje lag, tycker jag. Så varje gång vi möter Tottenham har vi någon spion.
Det är därför vi ska ha Flamini på permanent
på permanent utlåning till alla klubbar.
Skicka han till nykomlingarna så får han sparka ben.
Fy fan, vad fint. Kommer det hända något mer idag då på Deadline Day? Det stänger klockan 12.
För oss tror jag inte det kommer hända. Det är mer av de här utlåningarna, om de går i lås eller inte.
Vill ni att det ska hända något mer?
Det är alltid dyrare på Deadline. Jag tror att pengarna aldrig kommer vara värt det vi får. Aldrig.
Och jag håller med och jag har så svårt att se vad vi ska köpa. Så även om vi har köpt, så vi har ju köpt Lucas Perez, så ska vi köpa en till anfall. Det är klart, jag vill fortfarande ha in den här superanfallsstjärnan. Jag är inte klar att det är Griezmann, men det känns som att det kommer inte ske, så att jag har inga större förhoppningar.
Nej, inte jag. Inga större förhoppningar eller förväntningar heller, å andra sidan.
Alltså, våta drömmen har varit Riyad Mahrez, men Alltså det där är media vänder och vrider allt nu, hur de vill.
Ja, men nu när vi köpte Perez, som Navid sa, han är ju både kantspelare och striker. Det var ju ett tecken på
det att... Det blir ingen mer.
Det blir ingen Mahrez, det blir ingen... Ja, nu gjorde jag situationstecken, ingen Higuain men för den delen.
Men då gör ju Wenger en bra grej på något sätt. Han får en anfallare och en ytter. Lite priset... köp en, få två. Lite så här dressmankallingar på något
men
vis.
Men en grej som jag retar mig med på transfermarknaden, som jag måste säga nu när du nämnde pris, som är om Mustafi. Alltså verkligen, han är ju guldköp. Som jag tror, och han är ju rätt ålder, han är 24, va? Han kommer vara bra mittback i 10 år.
Nej, född 15 april 1992, alltså han är ett par månader äldre än mig. Och här sitter jag och pratar i en podcast och dricker bärs, jag vet inte.
Ja, jag skulle säga att du är vinnaren i livet, Tobias.
Han tjänar betydligt mycket mer pengar än mig och spelar i Arsenal. Jag är definitivt ingen vinnare gentemot han.
Du kan ju ta en onsdag, är det ju, en onsdag kväll. Det kan ju inte han.
Han är inte ledig imorgon.
Har ni sett det klippet när Mertesacker och Mustafi dansar i tyska landslaget?
Det ser jag fram emot i maj när de dansar.
Ja, men ni har sett det klippet va?
Ja.
Det är så jävla.
Det känns som att jag har bättre höfter än båda.
Att du har det?
Ja.
Du har ändå dåliga
höfter. Väldigt stela. Ja, jag är fruktansvärt dålig.
Och du har bättre höfter än vad de har.
Ja, lite mer latino.
Nej, men Mustafi. Vi köpte ju honom för hur mycket då?
35 miljoner.
Ja, och det var ju det...
Pund.
Ja, det var ju det. Det var sagt från början att han skulle kosta.
Ja.
Och Wenger la ett skambud på typ 17 miljoner pund. Och så slutade ändå med i slutändan att det blir 35 som var sagt från början. Lägg 35 fan från början då, så har vi tid till att köpa annat sen.
Jag upprepar det jag sa förra gången. Varför ska vi pruta? Vi är inte Tottenham.
Jag håller med.
Bra sagt.
Daniel Levy. Alltså liksom, de älskar ju det här med att man sitter vid bordet, allting är i princip klart, då ska de pruta 1-2 miljoner pund till. Varför ska vi göra det? Vi behöver inte göra det, vi är inte Tottenham.
Alltså jag tycker vi är den nivån där vi kommer säga, vi vill ha en spelare här.
Typ som Bayern München är ju typiska sånt här, Renato Sanchez och Hummels. Vi vill ha dem, hur mycket vill ni ha? En halv miljard? Okej, okay. Skriv en check, varsågod, ta dem.
Sen finns det ju klart överpriser också, men det är definitivt... Alltså de vet ju vilken sits vi är. De kommer inte släppa sin bästa mittback för 17 miljoner pund.
Och
det är
också
så jävla orimligt.
Varenda klubb i England kommer få betala överpris nu. För alla andra klubbar i Europa är så här, ja, men du är en klubb i England. Ja, okej, men ni har ju precis skrivit på det här miljard-tv-avtalet. Ge mig 100 miljoner extra.
Det, alltså... men det är vissa klubbar som inte har råd med det heller. Valencia är en av dem. De står med en halvfärdig stadion där nere. Nya Mestalla-stadion är halvbyggd. De är skulder upp över era öronen. Ja, jo, de har mittbackar, men de är inte fantastiska. Abdeneor, eller vad heter det? Han som gick från Monaco. Han är väl från Marocko. Ingen jättefantastisk spelare. Han har vi fått för 17 miljoner. Då är det bättre att lägga 18 till och så får vi en bra spelare.
Ja, verkligen, verkligen.
Men, de är 24.
Ja,
precis. Ja, men han är ju bra i typ 10 år till.
Karriär, så är det ju inte så farligt.
Nej, han kan ju lära från Kosterboss. Alltså liksom,
han
har ju en ljus fram till att gå.
Det är skönt att vi rodde hem Mustafi. Jag tycker dock att det är synd att det bitchade som priset och att vi tappade poäng i inledningen av det. För hade vi löst affären på en gång så hade vi inte förlorat 4
affären hade kunnat lösas för 5-6 veckor sedan.
Ja,
utan
då hade vi inte torskat
problem
mot Liverpool på samma sätt.
Låter det vara osagt. Men jag tror vi hade en chans att vinna den matchen.
Det blir en ekvation. Pengar i pris kontra poäng i ligan.
Men det är ändå classic Arsenal.
Ja, jo, man håller ju på det. Man borde sluta.
Men varför göra det enkelt när du är Arsenal fan? Ska inte livet vara en ständig plåga?
Du är halva nöjet.
Navid,
med höga pulser, irritation. det är väl det vi lever för.
Ja, det är väl, man får ta, jo, det är sant. Man lever ju för, man lever med upp och nedgångar. Det är faktiskt så det är sant.
Man lever för att få Benna Jon på ett lån deadline day. Nej.
Men det, vi löste affärer.
Det blir bättre, mina vänner. Det blir bättre.
Ja, vi sitter här och trivs. Vi tog en liten paus helt enkelt. Tobias var tvungen att slå en sjua och så pratade vi om diverse skägg. Nog om det. Vad, om vi blickar framåt då, kommande matchen, nu är det i och för sig landslagsuppehåll som kommer, men vad har vi efter det? Navid, du har ju spelschemat framme, kan du briefa lyssnarna?
Vi har ju Southampton på hemmaplan efter landslagsuppehållet. Ja. Sen kommer ju första Champions League-matchen mot PSG borta.
Champions League? Kan vi bromsa bandet där? Vilka har vi i gruppen där?
Då har vi PSG, Basel och Ludogorets.
Rasgard.
Som också heter. Vilket land är det ifrån? Bulgarien?
Det är väl Vitryssland, va? Är det inte det?
Ingen aning.
Ah, jävlar, det här borde vi kunna. Kan inte någon bara googla det snabbt? Ja, vi kör live.
Men vi pratar vidare lite. 15 hemma kan vi börja med. Ja, också det är en efter, sån match som bara ska avverkas.
Efter landslagsuppehållet.
Så det är inte kommande helg utan det är helgen därpå.
Precis.
Det ger det lite Arsenal-abstinens, gör det inte det?
Jo. Men det är också risk, och risk för skador. Är det hemma eller borta, Southampton?
Hemma.
Southampton hemma.
Hemma. Skal avverka, som du säger, Tobias. Det ska vara vinst, no matter what.
Men de har ju verkligen blandat och gett. Alltså, de har ju fått däng av United. De spelade lika mot Sunderland senast. Nörd och näppe fick de in ett kryss på slutet. Så att det här är ju verkligen en match där vi ska gå in och bara stänga ner tidigt som fan. 2 mål inom 35 minuter och vi vinner. Inga konstigheter.
Kommer våra 2 nya spelare få spela?
Mustafi, ja. Tror jag. Perez också. Han är inte med spanska landslaget. Så han kommer ju vara här 2 veckor nu och bara köra. Eller en kan jag vecka och köra.
Hör mig här. Jeroja mål. Och då, inget snack.
Då är vi igång sen.
Ja, det kommer vara fult. Det kommer vara fint. Den kommer gå in i mål. Och det är på hans röv. Hand. Guds hand. Jag vet inte. Nacke. Panna, fot, den går in.
Ja, eller
nej. Ja, Giro i mål och våra 2 nya gubbar spelar. Champions League går då? Vad har vi för tanke? Vi får ändå...
Jag tänkte säga, Ludogorets var från bulgariska ligan.
Det är så.
Oj, käftsmäll, bra.
1-0 till mig, vi måste göra en poddtävling utav det här. 1-0 till mig, det är en fakta.
My bad, bros.
Vad säger vi om gruppen då?
Garantera 2. Bra. Så bra. Men jag tror att ändå vi kommer ta PSG nu också. De ser inte så jättebra ut.
PSG? Vänta. Prata mycket en gång till.
Hallå?
Så ja. Ja, nu hörs du. Förlåt.
Den, sagt, är den ny, med?
Vi
är den
nya,
med?
Vi är nya på det här.
Men jag tycker vi är garanterat vidare. Ja. Det är, eller inte, man ska aldrig säga garanterat.
Det ska man
men,
aldrig säga.
Vi ska
aldrig.
Vara vidare.
Bold prediction. Så här kommer det gå. Vi förlorar mot PSG borta. Vi vinner mot dem hemma. Vi kommer vinna mot Basel hemma. Ludogorets hemma. Och sen så kommer vi spela lika mot Basel borta. Vi kanske tappar poäng mot Ludogorets, men jag tror vi är beroende kanske av att de Basel snor poäng av PSG.
Kan någon lyssnare vara snäll att skriva ner det här tipset och så ser vi sen i efterhand hur mycket du som egentligen slog in.
Den som skriver ner det här, för det, om det är en, den första personen som kommer till mig med det här, bjuder jag på en bash på Cheers.
Jag tror ändå vi tar gruppen den här gången faktiskt.
Att vi vinner gruppen?
Jag tror att vi kryssar PSG borta och vinner hemma mot dem. Och sen kommer vi vinna båda matcherna mot Basel och Ludogorets.
Men sa man inte samma sak förra Champions League-gruppen? Det var ju 2 skitlag och så vilka var det mer som var lite tuffa? Bara så här,
ja, men Zagreb borta liksom.
Och så torskar vi ju både
Zagreb borta. Jag skojar inte när jag grät mig själv. Det sömste för Zagreb borta förra året. Det var så dåligt.
Men kan det inte bli liknande i år då? Eller har vi lärt oss av våra misstag?
Något år vänder det. Jag hoppas jag har.
Alltså, fy fan, det är så god stämning här nu.
Får vi Bayern i 8:e delen? Chansen är stor.
Jag är en naivt positiv varje år. Så jag hoppas på att vi vinner gruppen för en gångs skull. Och får en god lottning.
Och får Monaco i 8:e delsfinalen och åker ut.
Nej, det var väl cyniskt. Det är väl cyniskt.
Men hänga på era cyniskt
vinner vi gruppen finns ju alla chanser att vi skulle kunna gå vidare. Jag vill bara ändå bara nämna det. Det finns en grupp i Champions League, alltså gruppspelet, som är så fruktansvärt dålig. Och det är, vad heter det, grupp G. Leicester, eller fruktansvärt dålig, men Leicester är alltså första laget. Porto, ändå en värdig motståndare. Sen har vi Club Brygge från Belgien. Och Köpenhamn!
Ja.
Okej, och Leicester. Nej. Det är en dålig grupp.
Det är 4 lag som ska sluta sist i en kvalgrupp på något sätt, som har hamnat i samma grupp.
Ska Porto verkligen sluta sist?
Ja, men 3, de är ju inte med. De konkurrerar om 1-2 i gruppen. De kommer ju vinna den gruppen, det tror jag.
Alltså Porto är en grupp, eller ett lag som ska konkurrera 2-3 plats beroende vart de hamnar. Men det är ju, alltså jag säger värmebollar. Det är allt jag säger om den lottningen.
Hur menar du värmebollar?
Men det var ju ett snack här för var det förra året om att de använde värmebollar för de här grupperna. För det blir alltid varje år, det blir alltid de här...
Alltså att de känner på bollarna vilken som är varmast där. Vilken... Ah, okay.
Nu kommer min konspiratoriska sida fram.
Illuminati confirmed.
Lite vibes på det ut efter alla års lottningar. Det blir för mycket konstigheter. Pepp mot Barca till exempel. Ja.
Men hur i hela friden ska vi klaga på det ibland? Vi har, fått ganska bra grupplottningar. Men det, ja, jag förstår det här. Men vi sätter oss själva i en jobbig situation när vi kommer tvåa hela tiden. Ja. Då får vi ju Barca och vi får Bayern München. Och vi får Milan och Zlatan är där. Och vi förlorar med 4-0 och sen vinner vi med 3-0 och så är vi fortfarande ute.
Men vi går vidare i alla fall. Om vi ska sluta ranta.
Det går inte sluta ranta. Jag vet inte.
We love the rant.
Ja, nej, men vi går vidare. Och någon skriver ner vad du tippade, Tobbe. För det måste vi ha stående inslag, tycker jag, i fortsättningen.
Ja, men som sagt, om jag har fel och den personen som kommer först till mig med att jag har fel kommer bli bjuden på bash på Cheers, så är det bara...
Ja, då jävlar ska jag ligga på.
Men jag tror ju definitivt att vi kommer ha 10 poäng. Det är max i vår grupp, tyvärr.
Men 10 poäng, det är väl inte så illa. Det är 3 vinster och en lika då.
Ja.
Ja, det blir det ju. Det är, ja.
Och sätter Tobbe 10 poäng så bjuder jag han på en bärs.
Det är så god valslagning.
Det här är ju definitivt, det här är inspelat för fan.
Ja.
Ja, jag lovar att jag skulle svära mindre, men det går ju inte.
Det går inte. Nej, det är bara en så givmild valslagningsstämning här. Och för övrigt så är det ju Xhaka derby i gruppen. Bröderna Xhaka möts ju.
Det kommer bli roligt.
I Basel.
Ändå.
Han spelar i Basel. Han spelar inte Ludogorets i alla fall.
Inte Vitryssland, Bulgarien.
Det kan bli kul.
Och El Neni går tillbaka. Och
just det.
Har en koppling där också.
Har du ett datum på PSG-matchen?
Det vet jag inte.
Vi jobbar på det.
Det är lite så vi jobbar i den här podden. Vi jobbar på att jobba på saker.
Jag gör en... live research.
Jag kan tänka mig att det är ju Southampton här nu om 2 veckor drygt och sen mitt i den veckan där så kickar Champions League igång.
Ja, det är ju tisdag eller onsdag.
Precis.
Tisdag 13 september spelar vi mot Paris Saint-Germain.
Okej.
Okay. Vi spelar alltså, vi öppnar alltså borta och jag köper en 0-0. Jag köper en lika där rätt av. Om någon erbjuder mig 1-1 på ett silverfat så tar jag det varje dag i veckan.
Jag är med dig. Inlider borta mot PSG med 1 poäng. Det är absolut med på.
Vi är inte favoriter.
Men är PSG verkligen så... Alltså det känns som att de har sänkt sig sen Zlatan gick. Eller är det bara svensk media som har slutat hypa dem?
Men okej, Zlatan gick. Fine. Var de kvar? Di Maria. Han är kvar. Var de mer kvar?
Det var lite andra spelare kvar.
Blasio Matuidi. Han är kvar.
Skulle inte han gå nu, läste jag. Någon transfer. Matuidi.
Var det till Real Madrid?
Ja, det låter osagt.
Okej, men jag vet inte om ni har gått igenom eller inte. Rykten, det låter det vara osagt också. Ja. Om det är någon som kan slå på käften på den så får de också en bärs på Cheers.
Men jag tänker också i
det
september...
Det här måste vi döpa till bärspodden. Vad sa du?
Men jag tänker i september. Ja. Vi har ju 2 styrkemätare som är viktiga inför säsongen. Det är ju PSG för Champions League. Och sen är det ju Chelsea i slutet av september. 24 september möter vi Chelsea på Emirates också. Så det är ju de här 2 stormatcherna vi har i september.
Åh, vad jag hade givit för att få 3 poäng mot Chelsea.
Det känns ju ändå att få återigen att tar vi dem inte förra säsongen så kommer vi inte ta dem i år på något sätt.
Vi slog dem i Community Shield för 2 år sedan.
Ja, men har du spelschemat där när vi... Det var Southampton PSG. Ska vi dra 5 kommande matcherna här nu?
Och Hull. Efter Paris så är det ju Hull på lördagen där. På bortaplan. Och sen är det Nottingham Forest i Carling Cup. Bortaplan också 20 september.
Och sen kommer Chelsea.
Och sen kommer Chelsea på Emirates 24 september. Jag tänker mig att det kommer vara en galen kväll på Cheers för det är en lördag.
Ja,
vad har vi för datum så jag kan kolla om jag är ledig?
Nu, ska vi,
Vilken av matcherna?
Chelsea-matchen.
24 september, lördag.
Det här är bra poddmaterial. Jag jobbar. Det här är bra poddmaterial att veta när Tobbe ska ta semester. Det här är bra poddmaterial.
Vi har ju en semester och en kommande den 24 september.
Men jag kom på att det inte var en bra datum för mig, för jag är i Stockholm då.
Ja, det är bara att kolla på Viaplay på telefonen.
Står vi i Lidingö-loppet, banan och skrika till matchen.
Ska du seriöst springa?
Jag ska inte springa, jag ska titta på.
High five, kan vi få en high five med micken?
titta på telefonen, ja. Ska
titta
du göra
på telefonen. Ja, ja, men den missar man inte.
Men och det är å andra sidan bara konstatera att det är så här det kommer se ut nu. Säsongen är igång. Det kommer vara tuffa matcher vecka in och vecka ut. Och det gäller att nu jävlar att vi fått in gubbarna och att alla är på tårna.
Och mindre skador. Alltså jag
tror det är för mycket begärt, Navid.
Snälla, jag ber till någon.
Ska vi försöka få in lite, live-fragment här också, kolla om någon har hört något om Wilshere på senaste. Kan vi
snacka igång lite gött, boys, ska jag se vad det står.
Ja, Lidingö-loppet alltså.
Ja. Ja. Kolla på frugan. Hon ska springa.
Ja, då. Men när man är och kollar på sånt lopp, nu blir det här en podd om sprint. Men är det inte så här, man ser 5 minuter och så, ja, nu har jag kollat på henne.
Jo, ja, så sen kollar man på matchen.
Ja, så du kan ju stå med telefonen så.
Alltså det här var inte vad jag signade upp för, en löppodd. Vi snackade om travpodden förra veckan och nu vart det löppodd.
Det kommer bli lite sidospår så enkelt här. Men
Wilshers nya klubb, en rubrik.
Ja.
Då ska vi se här.
Ni som hör det här nu, ni kommer ju höra det här när allt redan är klart och signat och han har presenterats och så här. Men vi som sitter här nu, för oss är ju det här ju live as
BBC.
Ja.
Skriver.
Får du någonting?
Jag jobbar här. Samina Seri är klar för Sevilla.
Är det sant?
Ja, det är gött.
Vad jag tycker så.
Han är på väg bort den jäveln.
Jag älskar när Patrik Sjögren.
Nu påstår BBC-journalisten David Ornstein att Wilshere är överens med Roma om en låneflytt. Nu påstås allt vara upp till Arsenal. Ja, bra.
Är det senaste nu? Håller stenhårt på Roma då? Jag tror att han vill gå dit också.
Jag tycker inte om Totti. Det här är alltså 5 timmar gammalt i och för sig. Men
ja, men då är Bournemouth fortfarande mer aktuellt och senare. Har du något, David?
Ornstein är ju en väldigt politisk.
Ja, för 5 timmar sedan. Jag hörde ju om Bournemouth för 2 timmar sedan att det var mest aktuellt. Han var ju fan på väg dit.
Ja, kul för han, ja. Eller va?
Också tråkigt för er som kommer lyssna på det här, för då är allt klart som sagt. Jag tycker att vi slökollar lite grann på senaste ryktena medan vi går vidare i programmet. Och då vänder jag mig till dig, Navid. Vi har pratat mycket om Watford-matchen, men vi har ju lämnat ute vår programpunkt Säsongens spelare, där du som gäst ska få bedöma dina topp 3 i säsongens spelare-segmentet. Och den spelare som tyckte var bäst gör du 3 poäng. Den som tyckte var näst bäst 2 poäng. Den som tyckte var bäst 1 poäng. Så kommer det här då antecknas och följa med in i säsongen. Och till slut så kommer vi sitta här med facit i hand vem som egentligen var bäst.
Du börjar med 1 poäng då.
Vi börjar med 1 poäng. Super. Du är med på allt är glasklart.
Jag är med på varan.
Ja.
Jag är 1 poäng till Xhaka. Jag tyckte att han var riktigt bra den matchen. Jag älskar hans långbollar. Och att han är ändå så här, han är lite crazy flamini med glidtacklingarna, var ett par där i den matchen.
Det var det, men det är så gött att se, man vill se det.
Ja, man vill se det även om det någon gång resulterade rött kort, så är det skönt att se när de här galna spelarna,
ja.
Jag gillar det.
Jag är med dig. 2 poäng.
2 poäng ger jag till, det låg mellan Özil och Sanchez, men det blir 2 poäng till Özil.
2 poäng till Özil, yes.
Och 3 poäng till Sanchez. Det kunde gått vilket som mellan dem. Mellan de två, men jag tyckte att de två kombinerade väldigt bra. Och sen så Özil, hans passningar, underbara.
Ett typiskt exempel att de kombinerar är ju 3-0-målet. Alexis står utanför straffområdet och bara lägger den i ytan och Özil kommer som på
nickar in.
Ja, hallå, nickar in.
Nickar in.
Men det var Alexis första 3 poäng i den här tävlingen.
Jag kan ju se Alexis på topp också, men det är också, det är ju det man saknar hos Wenger ibland, är att jag vill se mer kombinationer, alltså anpassa efter motstånd. Giroud underbar på topp vissa matcher. Jag kan tänka mig att Sanchez, och vi får se hur Perez är, kan passa bättre vissa andra matcher. Jag tycker inte man ska hänga upp sig på.
Men det här, ja, jag är helt med dig innan vi till 110%, för det stärker min tes att vårt problem är inte Giroud. Vårt problem är att vi bara har Giroud.
Precis.
Vi måste ha någon att rotera med och anpassa till motståndet. Så där är jag helt hållet med dig. Nu har man ju Perez som är en snabb djupledslöpare mer än vad Giroud är. Jag är snabb djupledslöpare mer än vad Giroud är. Men jag är helt med dig där.
Jag är en Giroud. Jag springer inte. Jag står där lite och
det har vi sett i baren. Det har vi sett i baren.
På tal om det också. Det här måste vi snabbt ta innan vi avslutar och tackar för oss. Vi hade en supportermatch här i anslutning till att Arsenal City spelade i Göteborg, så hade vi en supportmatch som Ray Parler höll i. då var ju Tobias Andersson och Navid Gavami mittbackslås som såg för jävla stabilt ut alltså.
Tills jag gjorde självmål.
Tills du gjorde självmål.
Du sa det snabbare än vad jag sa.
Nej, det var ju, jag satt på läktaren då och tog en eller två kalla öl. Okej, de var ljumna. Men ändå, och ni såg ju riktigt trygga ut bredvid varandra. Riktigt stabilt mittbackslås.
Det var riktigt roligt, men jag ville ju bara höra hur scores when he wants. Det var därför jag lade självmålet.
Det var ju enda chansen de någonsin hade i den matchen. Vi var överlägsna. Vi var verkligen det. Det är tråkigt när det spelande laget inte vinner. Men jag har lite uppdatering angående Jack Wilshere.
Ja.
Senast är alltså 25 minuter sedan. Ja. Är att Bournemouth ska vara väldigt, väldigt nära nu. Och ett lån av Jack Wilshere. Som sagt, jag önskar, om det här nu går till så att Jack går, önskar all lycka till Bournemouth. Och han är alltid välkommen tillbaka till oss.
Men det är ju ett lån bara över säsongen.
Det är ett lån, men vad vet jag.
Jag tycker det är synd, för han behövs. Jag menar,
han är välkommen tillbaka nästa säsong. Ja. Liksom. Jag vill att han ska spela för oss. Jag vill att han ska vara startspelare, men det är mycket skada. Liksom. Det är jobbigt.
Jag hade ju gärna behållit honom också, för att han har ju en ganska speciell spelstil också. Så jag tror att ändå hade varit nyttig att ha kvar i laget den spelstilen. Men som sagt, vi hoppas att han tar poäng från Tottenham, Chelsea, United, City, Chelsea.
Vad han kan göra, han älskar vår klubb, det gör han ju.
Ja, det gör han.
Han vill inte se att han kommer kämpa mer när han spelar mot de här klubben. Framförallt Chelsea, Tottenham. Han kommer ju sparka ben.
Jag hoppas det, att han gör vårt, att han gör sitt jobb där.
Även om
han
spelar i Bournemouth tror jag han fortfarande kommer brinna mer för Arsenal än Bournemouth.
Ja, det, jo, men det tror jag absolut. Om han är där ett år på utlåning betyder ju egentligen ingenting. Och sen kommer tillbaka starkare.
Nej, jag tvekar inte på det heller. Jag gillar honom, jag älskar honom. För att just han är det, man vill ju ha de här spelarna med hjärta. Och han är ju den här killens hjärta pumpar ju för Arsenal.
Jag tycker... Du är inne på något intressant där, för nu kommer jag säga ett citat från Gunnerblogg. Han sa så här: det här är jättebra för Wilshere, men dåligt för Arsenal. För den enda det så här, riktiga Arsenal-produkten försvinner. Och lämnar rum åt någon som vi köper in helt utifrån.
Förutom Carl Jenkinson.
Ja, men...
Det är en kille som är ett Arsenal-fan.
Ja, men hur mycket... Han är ju skadad. Ja, men du förstår...
Inte bara skadad, utan det räcker inte riktigt till klass, för han. Men... Nej. Men ja, jo.
Förstår ni resonemanget? Jag tycker det är väldigt bra.
Jag håller med. Jag håller med dem också, för jag tycker även om man inte spelat vecka in vecka ut för oss, så hade jag gärna haft kvar honom i truppen. Just för att han har en spelstil som är ändå nyttig att ha i laget. Så som sagt, det är bra, han kanske kommer tillbaka i fötter efter skada, men jag hade hellre behållit honom och låtit honom göra sin magic och sen slått sig in i laget. Vem vet, han kanske hade kommit, hoppat in i en match, gjorde riktigt bra, börjat starta också.
Han sa ju där för ett par säsonger, någon säsong sen, att det finns inga ursäkter, jag är inte ung längre, det är dags att prestera. Det har han sagt själv.
Ja, men det håller jag ju med om. Det är såklart det.
Man är inte talang hur länge som helst. Och hur ont det än gör och att hur många skador än han haft. Så att jag tycker att han ska vara med oss, men... För hans karriär är nog det bästa, tyvärr.
Men ska vi enas om det då? Att vi önskar Jack Wilshere stort lycka till i vad det kommer att se ut som i Bournemouth. Och ni som lyssnar kanske vet om det blir Bournemouth eller inte. Och så sträcker jag fram även till dig, Navid, och säger tusen tack för att du medverkar.
Tack så mycket. Fan, jag fick vara med. Var det var väldigt
tack
roligt.
Tack min halvstygsbror.
Ja. Vi var förhoppningsvis igen i maj.
Jag hoppas inte folk får se. Ja. Jag ber om ursäkt till alla om jag tar av mig tröjan en gång till.
Det tycker alltså, jag inte du ska göra. Jag kommer ta av mig tröjan igen i maj.
Här är ett löfte. Är det en trofé på gång i maj så tar vi alla tre av oss tröjan och sätter en halsduk runt huvudet.
Känns som att Filip inte riktigt med på den här grejen utan det är min och din
grej. Okay, det är våran grej. Det är min och din grej.
Ta av dig byxorna något istället. Gör en Mirko Vucinic och ta dig byxorna och sätt på huvudet istället.
Kan ni köra det löftet då? Om det är trofé på gång i maj.
Tröja av och halsduk. Ja, är det trofé så är det halsduk runt huvudet.
Halsduk runt huvudet, tröjan av.
Ja.
Ni hörde i Arsenal ett
podcast. Två håriga killar.
Liksom. Skål mina vänner. Skål. Och tack för att ni har lyssnat. Och to be a gooner.